Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror, och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö. Typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså jag älskar det, det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student.
I Bergen i Norge finns en namnlös grav som gömmer en av Nordens största mysterier. I graven ligger en kvinna. Hon är svårt bränd, hennes kläder saknar lappar och hon skriver i koder. Vem är hon? Hur dog hon? Och varför? I 50 år har fallet förbryllat poliser, journalister, författare och privatspanare. Kvinnan utan namn kallas för Isdalskvinnan. Och hennes identitet är än idag okänd.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Linn.
Nu börjar spöktimmen.
Gud vad kul att ha ett nytt ämne i podden.
Ja, verkligen.
Det är alltid roligt att introducera lite nya saker, sätta lite krydda på det gamla vanliga, eller vad man ska säga.
Håller med.
Och det här fallet i Isdalskvinnan har jag väl pratat om i flera år i podden. Och det här är ett av Nordens mest kända mysterier. Och det passar ju perfekt i ett avsnitt där vi ska introducera ett nytt ämne som ju är identitet okänd. Så det, ja, blir lite true crime blandat med mysterier, blandat med lite, ja, med allt möjligt helt enkelt.
Gud ja, och mystiska försvinnanden har vi pratat om innan i podden. Och då är det ju mer så här, den här personen saknas. Vart är hon? Vart är kroppen? Men här är det tvärtom. Vi har en kropp. Vem tusan är det?
Och hur kan man inte veta vem personen är?
Jag är så frustrerad. Så frustrerad. Redan nu.
Hur kan det finnas så många människor som man inte bara, alltså som man inte kan identifiera? Trots att man har liksom bilder och allting.
Mm. Vart är familjen? Vart är vänner? Vart är grannar? Alltså, någon måste ju känna de här personerna.
Ja. Och i det här avsnittet så ska vi ju prata om två olika kvinnor, eller hur? Som vi fortfarande än idag inte vet vilka de faktiskt är.
Jajamän.
Men innan vi drar igång det här nya ämnet så är det som vanligt när vi kör nya ämnen. Det är dags för Linns faktaruta helt enkelt.
Borde nästan ha en jingle här.
Ja, men faktiskt. Välkommen till Linns faktaruta, yeah!
Den tar vi.
Den kör vi, den klipper vi in i de andra också. Snyggt, då är det bestämt. Men vad är det egentligen som menas med att någon har en okänd identitet? Vi har ju i några avsnitt i podden nämnt uttrycket Jane eller John Doe, eller hur?
Ja.
Det här är vad man i engelskspråkiga länder menar med en namnlös okänd person. Är det då en man så kallas han för John Doe, och John Doe har faktiskt använts i rättsliga skrifter ända sedan medeltiden, så det här uttrycket är väldigt, väldigt gammalt. En tid senare så kom man på uttrycket Jane Doe, som då används när det handlar om en okänd kvinna, och är det ett barn så kallas den här för Baby Doe eller Janie eller Johnny Doe. Det är lite oklart vad just Doe står för, men mest troligt är precis vad det låter som. Doe är a female deer, för att citera Sound of Music, och Doe är ju en hind, alltså en honhjort. Och i vissa mer sällsynta fall så kan efternamnet Roe användas, och det används det oftast som Richard Roe i olika rättstvister. Och en roe deer är ju på svenska ett honrådjur.
Men vad konstigt, varför kallas de det?
Precis, det är väldigt oklart. Jätte oklart, och det spekuleras mycket kring det här. Bland annat så har jag läst en artikel i The Washington Post med rubriken John Doe, what a deer. Och här spekuleras det lite kring att det, alltså enligt experter så kan det vara så att advokaterna under den här tiden, för alltså för jättelänge sedan, som myntade begreppet, brukade vara ute och jaga, vilket betydde en viss hög status. Och deras biten var mest hjortar. Och de har ju inget namn eller någon identitet. Och att de då tyckte att det symboliserade lite att, ja men det är bara en doe, det är bara en hjort liksom.
Mm. Låter logiskt. Alltså. Mm. Logiskt.
Ja men eller hur? Eller är det något internt som de har haft, jag fällde en doe, men det är precis som det här fallet som jag pratade, alltså någonting sånt som kanske håller i sig.
Väldigt respektlöst av dem i så fall.
Verkligen, och det är många experter som tror att det faktiskt skulle kunna vara så här, men man kan inte med 100% säkerhet säga varför just termen har uppkommit, vilket jag tycker är väldigt intressant. Man kan ju alltid spekulera, och det finns många olika källor som säger emot varandra, helt enkelt.
Men vadå, varför valde man just John och Jane?
Varför man valde namnet John var för att, och är, alltså fortfarande ett namn som är väldigt, väldigt vanligt, precis som Richard. Och John, alltså John Doe, då låter det bra när den kvinnliga versionen heter Jane.
Fattar.
Man hade kunnat ha John och Joanna, men det låter ju snyggare med John och Jane.
Håller med.
I Sverige så använder vi ju inte uttrycken John och Jane Doe, utan vi benämner okända personer bara som en, vilket enligt Nationalencyklopedin är en, citat, förkortning av latinets nomen nescio, vilket betyder jag känner inte till.
Mm.
Och det är just precis detta som identitet okänd ska handla om. Och jag tycker att du som lyssnar efter det här avsnittet ska skriva till oss. Vad tyckte du om det här nya ämnet? Ska vi göra fler sådana här avsnitt? Eller var det inte intressant helt enkelt? Men det kommer det vara. 100%. I promise you. Men innan du gör det så tänker jag att vi ska berätta om de här två fallen som sagt. Och jag tänker att vi börjar i Norden, närmare bestämt Norge. Så kan vi ta oss vidare därifrån. Vi trampar där vi står helt enkelt. Det är söndagen den 29 november 1970 i Isdalen i Norge. En pappa är ute och vandrar med sina två döttrar när de känner lukten av bränt kött. Lite märkligt eftersom att de befinner sig i ett väldigt ödsligt område med väldigt svår terräng. Så det är inte riktigt den platsen som folk brukar gå till när de ska utflykt och grilla. Men de tar sig mot platsen där lukten kommer ifrån och de möts av en fruktansvärd syn. För mellan några stenblock under en klippa så ligger ett sönderbränt kvinnolik på rygg. Hon ligger med armarna framför sig som att hon har försökt värja sig mot något. Hennes ansikte är så bränt att det inte går att säga hur hon ser ut. Vid sidan av kroppen ligger hennes klocka, örhängen och en ring. I närheten ligger ett trasigt paraply, några glasflaskor där etiketterna har rivits bort. Det ligger lite kakor, mat, nylonstrumpor och ett par gummistövlar. Det ser ut som att hon har varit på utflykt. Förutom då dunken med bensin som står en bit bort som vittnar om att något hemskt har hänt på den här platsen. Polisen tillkallas givetvis och försöker identifiera kvinnan. Men det går ju inte för hon är så sönderbränd i ansiktet. Det går inte ens att säga vad hon har för kläder för alla lapparna i kläderna är avklippta. Det går inte heller att avgöra om det har varit någon slags kamp på platsen, om det har varit någon som har slagits eller liknande. Platsen säger faktiskt ingenting om vad det är som har skett eller vem kvinnan är. Så hittas det två övergivna väskor på tågstationen i Bergen. I väskorna hittar polisen peruker, massa fina kläder och glasögon utan styrka. På ett av glasögonens glas så hittas ett fingeravtryck som de matchar med den sönderbrända, oidentifierade kvinnans. De kan alltså styrka att detta är hennes väskor. Precis som hennes kläder så saknas det lappar och etiketter på hennes tillhörigheter. Alltså jag snackar allt smink, alla burkar, alla flaskor. Där är etiketterna bortskrapade. Det enda polisen har, det är att gå på utseendet på de här sakerna, men de lyckas inte hitta var de här grejerna ens kommer ifrån. I en av väskorna så hittas ett anteckningsblock med massa siffror och bokstäver i olika kombinationer. Och det tar ett tag för polisen att knäcka koden, men när de gör det så kan den här koden visa vilka olika resvägar hon har tagit. I Norge så har kvinnan åkt mellan Bergen, Stavanger, Trondheim och Oslo, men hon har även varit i andra europeiska städer som Paris, Hamburg och Basel. Polisen spårar tillbaka vilka hotell hon bott på och hotellpersonalen kan identifiera den här kvinnan. Och enligt personalen och de som har träffat på henne så har hon haft ett väldigt vackert utseende, varit väldigt tjusigt och propert klädd. Hon har varit runt 30 år gammal, ungefär 165 cm lång och haft halvlångt brunt hår och bruna ögon. Hon har betett sig lite allvarligt och mystiskt men även lite märkligt. För På ett hotell som hon checkar in på i Bergen, en tid innan hennes död, så checkar hon ut från det här hotellet samma dag och sen checkar hon in på ett annat hotell i staden istället.
Vadå, det skulle kunna vara typ att någon är efter henne, tänker jag.
Det skulle absolut kunna vara. Definitivt.
Någon letar efter henne, hittar henne, så hon drar.
Exakt. Något som styrker detta är att hon har använt sig av olika namn när hon har checkat in. Och polisen kommer upp i 8 olika namn, som till exempel Vera Schlosseneck, Alexia Sanna Merches och Elisabeth Lenhover. Till de här 8 identiteterna så matchar man 8 förfalskade pass. Men inget av varken namnen eller passen säger något om vem den här kvinnan faktiskt är. Vi ska alldeles strax fortsätta med avsnittet, men innan det så vill vi bara berätta att det finns ett nytt avsnitt på Patreon.
Det här avsnittet släpptes den 1 april och det är Onda barn. Vi kan lyssna på en liten snutt. Det borde inte finnas någon lag emot att döda människor. Jag vet att det är fel, men när du förbjuder någon att göra det så kommer de bara att vilja göra det ännu mer.
Det är en lugn och vanlig tisdagsmorgon. Föräldrar följer sina barn till skolan och Westside Middle School och släpper av dem, ovetande som att om bara några timmar så kommer denna trygga plats förvandlas till en mardröm.
Kusinen kommer in i vardagsrummet och där så ser hon sin 16-åriga kusin ligga död på golvet. Cassie Joe har blivit knivhuggen 29 gånger.
Snart öppnas dörrarna och det väller ut förvirrade elever och lärare. Brinner det på riktigt? Är det en brandövning? Ingen vet. Men snart så hörs höga smällar och de kommer från ett buskage. Det är någon som skjuter. Så fruktansvärt men intressant avsnitt. Och det är ju något med just onda barn som nästan blir extra obehagligt. De som inom citationstecken ska vara så små och oskyldiga.
Ja, verkligen. Och du kan lyssna på avsnittet genom att gå in på patreon.com/spooktimmen eller genom att följa länken i beskrivningen. Men nu så fortsätter avsnittet.
Kvinnan som hittas sönderbränd i Isdalen i Norge 1970 blir snart tagen till sjukhus för att obduceras. Det visar sig att hon har dött av en kombination av 12 sömntabletter som inte hunnit lösa upp sig i magen samt någon slags gasförgiftning då det hittas farliga rökpartiklar i hennes lungor. Det verkar alltså som att hon har levt när hon brändes. Fruktansvärt. Med hjälp av vittnen då som har sett henne så görs en fantombild och polisen tror att nu kommer ju någon känna igen henne. Men de kommer inte längre än så här. Alltså det är hit man kommer. Efter en väldigt stor insats under flera veckor så kommer polisen helt enkelt fram till att hon nog har tagit sitt eget liv.
Va? Alltså det låter ju väldigt orimligt. Varför skulle man tända eld på sig själv?
Ja. Vi ska gå igenom lite mer teorier alldeles strax. Men det är dit de kommer, helt enkelt.
Ibland känns det också som att poliser ibland... Eller jag vet inte, att det ibland blir så också när man inte kommer vidare. Alltså det är konstigt, men det måste... Alltså så här, förstår du vad jag menar?
Mm.
Jag menar inte som kritik, men det blir så.
Gud ja.
Förstår du?
Ja, absolut. Och det som också är konstigt är att det känns som att de nästan lägger locket på.
Mm-hmm.
Att de är såhär, nej men hon tog livet av sig och så är det. Men lokalbefolkningen, det går en massa rykten. Mm-hmm. Det sprids teorier. Rykten och teorier om att hon kanske är en rysk spion.
Mm.
Är hon en israelisk spion? Har hon kopplingar till maffian? Men polisen går ut och säger att nej. 100%. Hon... var inte en spion. Sluta prata om det. Så är det med det. Nu lägger vi locket på.
Men jo, något sånt måste det vara. Varför skulle hon annars klippa bort alla lappar?
Och ha massa
frukor.
Och
falska pass.
Ja, och falska glasögon. Och bete sig väldigt skumt.
Ja.
Mm. Den här kvinnan, hon begravs i en zinkkista för att bevaras bättre och längre om någon anhörig skulle vilja ha hem henne någon gång. Men ingen hör av sig. Ingen saknar henne, eller i alla fall är det inget som polisen får veta i alla fall. Och hon begravs i en namnlös grav där hon ligger än idag. Och vi vet alltså inte vem hon är 50 år senare, och det är ju många som har försökt knäcka den här gåtan. Och jag har sett en norsk dokumentär från 2016 som är gjord av NRK, och den här heter Gåtan i Isdalen. Där är det då några journalister som med hjälp av modern teknik ska ta reda på vad som har hänt den här isdalskvinnan. Och de gör en rejäl djupdykning i de gamla arkiven. Bland annat så hittar de isdalskvinnans tänder nere i ett sjukhusarkiv. Och det här är då tänder som man har trott varit borta i flera decennier.
Oj.
Mm. Så man tar de här tänderna och analyserar dem på Rättsmedicinalverket. Och där kommer man fram till att hon faktiskt är lite äldre än vad man trott. Hon är inte runt 30 utan hon är runt 40 år gammal när hon dör. Och de får fram detta på ett väldigt intressant sätt som jag bara måste dra igenom lite snabbt. För i ett klipp från Rättsmedicinalverket så förklarar de att man kan se åldern på någon beroende på mängden radioaktivitet i tänderna. För efter andra världskriget så gjordes massa ytprovsprängningar med kärnvapen. Och de här sprängningarna gjorde att det blev mer kolatomer i atmosfären. Och på grund av det så kan det då finnas radioaktivt kol i någons tänder som alltså fötts och levt under den här tiden. Men på Isdalskvinnan kunde man inte hitta något sånt, vilket betyder att hon föddes innan andra världskriget, så troligtvis på 30-talet. I arkiven så hittar man även gamla vävnadsprov från obduktionen 1970, och det här finns väldigt välbevarat. Och de analyserar de här proverna och får då fram en DNA-profil som visar att den här kvinnan kommer från Europa, mest troligt Tyskland, Belgien eller Frankrike. Hennes handstil, om du minns de här koderna som hon skrev, den handstilen analyseras av experter. Och det visar sig att hon som liten, när hon lärde sig att skriva, då fick lära sig att skriva på franska. Så det är hennes, i alla fall, moders handskriftsmål. Om man nu kan säga så. Ja, du fattar vad jag menar.
Fattar.
Okej, så vi har alltså en kvinna som är runt 165 cm lång och är ungefär 40 år gammal. Hon har brunt hår och bruna ögon och är propert klädd. Men hennes kläder saknar lappar, så vi kan inte spåra var de kommer ifrån. Okej, hennes saker då? Nej, men de saknar också lappar och etiketter. Och hon använder falska pass och namn när hon checkar in på hotell. Vilket hon gör i flera olika städer och länder i Europa. Hon hittas bränd utanför en stad i Norge i ett område med svår terräng. Har hon varit där själv? Känner hon till området sedan innan? Varför befinner hon sig just här? Hon kommer inte ens från Norge. Hur dog hon? Varför dog hon? Och vem är hon? Så många frågetecken. Så många teorier. Jag ska ta upp tre av de mest populära teorierna som talar om lite dels vem hon kan ha varit men också vad det är som har hänt. Den första teorin är att det här är en tråkig olycka, helt enkelt. Den här kvinnan, som vi fortfarande inte vet vem det är, har råkat sätta eld på sig själv och trillat ner för en klippa, ner på stenblocken. Och där dör hon. Jag har läst en väldigt märklig teori om att man tror att hennes hår har fattat eld för hon har haft en massa hårspray i det.
Okej.
Okay. Mm. Jag vet inte, jag tycker inte att det låter så rimligt.
Nej. Nej. Jag håller med.
Det är klart det skulle kunna hända. Alltså det är en av de mer troliga teorierna istället för att hon har blivit, alltså att hon är ett UFO typ. Men alltså om man jämför.
Men hur fick hon bensin över hela sidan?
Och varför har hon massa peruker och varför verkar hon rymma? Det är ju något som är väldigt skumt här. Den andra teorin är att hon har tagit livet av sig då man ju hittade flera tabletter i hennes magsäck.
och det finns ju inga tecken på bråk på platsen, så har hon då svalt de här tabletterna själv och sen satt eld på sig. Hon befann ju sig i en väldigt svår terräng och det är ju väldigt bra om man bara vill försvinna. Men varför? Jag tycker att det är ett konstigt sätt att ta livet av sig på. Alltså elda upp sig själv, plus att när hon hittas så har hon liksom armarna framför ansiktet som att hon försöker värja sig liksom. Alltså att hon försöker skydda sig. Och dessutom så ser det ut som att hon har varit på en utflykt. Där är ju mat och flaskor. Och har hon då varit där med någon? Och vem har hon då varit där med? Är det den personen som har gjort någonting? Eller är det en olycka? Är det en kombination av de här två?
Jag tänker dock, om hon hade varit typ, nej men spion, du vet, verkligen upplärd, hårt. Så kanske det är så här, om hon vill begå självmord så kanske hon är så här själv att ingen får kunna identifiera mig.
Mm.
Och om det, tänk om det har gått fel då, hon tog sömntabletterna och sen så skulle hon tända eld på sig själv och så tänkte hon att hon skulle vara medvetslös. Men sen kanske hon vaknade när hon började brinna.
Mm.
Alltså typ.
Ja, absolut. Jag bara tänker att om du är typ en rysk spion borde du inte ha, alltså du vet så, som i alla så här spionfilmer och sånt, att du har ett piller. Så här cyanidpiller typ.
Ja.
Mm. Och då kommer vi ju in på spionteorin.
Mm.
För det kommer nämligen fram sen att, alltså det här är ju under kalla kriget. Det kommer fram att ryska och israeliska spioner håller till i Norge under den här perioden. Mm. Har hon då blivit liksom rekryterad av någon, antingen Ryssland eller Israel? Hon har ju flera olika alias med 8 olika pass. Hon har peruker och förklädnader. Alla lappar är borta från kläderna och tillhörigheterna. Hon byter hotell, hon skriver i koder. Hon reser till många olika städer i olika länder och beter sig på ett ganska märkligt sätt. Dessutom så lägger ju norska myndigheterna ner det här fallet ganska snabbt och lägger locket på. Och de går ut och säger att nej, nej, nej. Det handlar absolut inte om spioneri. Vad tror ni? Sluta prata om detta nu. Och det kan ju finnas en anledning bakom, för det kanske är farligt för Norge att gå ut med att ja, nej, men hon var en spion. Alltså för då kanske det kan trigga igång någon slags konflikt med något starkare land.
Ja.
Är det då så att någon har kommit på att hon är spion eller att någon vill röja undan henne för att hon vet något farligt? Det kanske är någon person som mördar henne eller utpressar henne på något och tvingar henne att dela information som hon har kommit över. Och sen kanske tvingar henne att svälja piller och sen sätter eld på henne för att tortera henne och gömma alla bevis. Och är det då hon som har, tillbaka till kläderna och etiketterna och det, är det hon som har klippt bort lapparna och skapat bort etiketterna, eller är det någon annan? Är det någon som har tagit då, alltså hennes väskor och raderat alla bevis?
Vet du vad jag är lite inne på?
Nej.
Jag är lite inne på snarare att hon har blivit dödad av sina egna.
Mm.
För då är det så här, vi säger att hon har svikit om, hon har sagt upp sig, hon försöker fly från någon och de hittar henne.
Mm.
Och då är det så här, man får inte identifiera dig, för då kan man spåra dig till oss.
Precis.
Eller hur?
Ja, absolut. Och det går ju in i den här spionteorin. Mm. Vem är det? Är det antingen en fiende som har mördat henne? Eller som sagt, är det någon av hennes egna? Eller är det hon själv?
Ja.
Vi vet ju inte.
Nej. Jag var lite inne tag på också om det är så att hon flyr från någon farlig.
Mm.
Hon kanske har blivit vittnat mot maffian någonstans. Jag vet
precis.
Inte. Men hon är ju lite för kunnig. Alltså det här med peruker, vart får hon alla passen ifrån?
Mm.
Att hon skriver i kod. Alltså hon känns lite utbildad.
Vilket
jag tycker talar emot att hon skulle, du vet, vara en vanlig person som flyr från maffian.
Ja. Och hon har väldigt mycket pengar. I och med att hon har fina kläder. Hon har råd att åka överallt. Alltså fram och tillbaka. Hon bor på hotell hela tiden.
Ja.
Vem får hon pengarna ifrån? Vem betalar henne för att komma på någonting eller sprida information eller komma fram till olika saker?
Nej, hon måste vara spion.
Men jag tror också det.
Mm.
Det är ju den mest kända teorin. Den som är mest rimlig skulle jag säga.
Jag har inte ens hört honom i alla fall. Eller jag har hört namnet innan, men jag visste inte att det var så här.
Nej, men jag visste inte att det var så här mycket.
Nej.
Och det här är ju, alltså detta är ju ett fall och en gåta som man jobbar alltså väldigt, väldigt, väldigt intensivt än idag på att lösa. Och det har ju gjorts många försök för att ta reda på vem den här kvinnan är. Men än idag, alltså 50 år senare, så är hon en av de här personerna vars identitet fortfarande är okänd.
Ja, gud vad spännande. Verkligen, som du sa, mycket mysterier här ju.
Mm, jag älskar det.
Ja, jag med. Men nu lämnar vi Norden och vi förflyttar oss till USA istället. Och jag måste bara varna att det här är ett väldigt brutalt fall.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Det är 5 dagar innan jul, här i det lilla samhället Whitehaven, i nordöstra Pennsylvania, i USA. 14-åringen Kenneth Jumper Jr. är ute och kollar djurfällor, som han och kompisen Brent har satt ut. Brent skulle egentligen vara med den här dagen, men han har varit hemma sjuk från skolan. Så Kenneth har gett sig ut ensam. Den 14-åriga pojken går runt 4:30 på eftermiddagen under bilbron som 90 meter ovanför hans huvud leder över floden Lehigh River när han plötsligt får syn på något. Kenneth har kommit in i ett litet skogsområde bredvid bron. Och här så ser han 2 öppna resväskor på marken. Men det är inte väskorna som får Kenneth att tvärstanna. Det är det avhuggna människohuvudet utan öron och näsa som ligger bredvid väskorna vid en sten. tillsammans med flera andra avhuggna kroppsdelar. Kenneth rusar hem till familjen och de ringer efter polisen. En styckad kropp är funnen, men än idag, nästan 45 år senare, så vet vi fortfarande inte vem det är som Kenneth har hittat. Och offret är idag känd som Beth Doe. Vem var hon? Och vem mördade henne?
Gud vad brutalt.
Det är jättebrutalt det här.
Men vadå, varför kallas hon Beth Doe?
Jag läste att, alltså, polisen vet inte riktigt det, men de spekulerar i att det redan fanns en Jane Doe i Pennsylvania på den här tiden.
Mm-hmm.
Så därför var de så här, vi måste ha ett annat namn på henne.
Mm.
Så därför blev det Beth Doe istället.
Ja, men man kan ju byta ut. Det är ganska vanligt. Jag bara tänkte om det var någon, så här, någon specifik anledning.
Nej.
Men då vet vi det.
Yes. Men alltså så är en styckad kropp hittad här i Whitehaven i Pennsylvania i USA den 20 december 1976. Alltså samma årtionde som ditt. Det var ju också på 70-talet.
Precis.
Kenneth larmar polisen som sagt och snart är de på plats. Mycket riktigt så ser de här två stycken öppna resväskor på marken under bron. Och polisen förstår direkt vad som har hänt. Alltså de här väskorna har öppnats när de träffade marken. Det är alltså någon som har stått på bron 90 meter upp och kastat ner dem. Förmodligen så har den här personen siktat på floden, men missat. Runt de här väskorna ligger då flera kroppsdelar som har flugit ut. Och polisen ser då bland annat ett huvud utan näsa och utan öron. Och de ser en bål med brösten avskurna. Så att polisen kan inte först säga om det här är en kvinna eller en man. Men obduktionen visar ju senare att det är en kvinna.
Men, så de här kroppsdelarna har legat i väskorna?
Exakt.
Oh.
Precis, de har studsat ut från väskorna då, när de har flygit upp, när de har landat på marken. Och det är en detalj till. Ungefär 3 meter öster om de här kroppsdelarna så hittas ett foster i gräset. Det här är alltså inte ett fött barn, utan det här är ett foster. Men det är ett helt färdigutvecklat sånt. Mordoffret är alltså en gravid kvinna som vilken dag som helst skulle föda en helt frisk liten flicka.
Fy fan alltså.
Ja, verkligen. Snabbt efter det att polisen kommer till den här platsen så gör de även ett till fynd. Och det är en tredje väska och den här är då fortfarande stängd. Och den hittas i snön på den frusna flodbanken. Och i den här så hittar de kvinnans händer, armar, fötter och i nederdelen av benen. Polisen samlar ihop kroppsdelarna och tar med dem och väskorna. Obduktionen inleds och patologen kommer då väldigt snart fram till att den här kvinnan har inte varit död särskilt länge. Hon har mördats mellan 7 till 24 timmar innan det att de hittar henne i väskorna. Dödsorsaken är strypning, men hon är också skjuten i nacken. Förutom det så har hon också blivit brutalt våldtagen. Efter hennes död så har hon blivit styckad och den här styckningen är gjord med en väldig precision. Alltså den här mördaren, han vet vad han gör. Mördaren har då skurit bort näsan, öron och bröst och man tror att han har gjort det för att få ner kroppsdelarna i de här väskorna. Och de här tre grejerna, alltså näsa, öron och bröst, hittar man aldrig och har tills idag inte hittat dem. Den här kvinnan, hon har ingen identifikation på sig och hon har inga smycken. Men som sagt så har hon inte varit död så länge och den här kroppen är ändå i rätt bra skick. För det första så är tänderna kvar, så man tar avtryck på dem och sen jämför man dem med tandläkarjournaler och röntgenbilder för att se om man kan identifiera henne så. Men man hittar ingenting. Polisen har hennes händer och alltså hennes fingrar i förvar. Så man tar hennes fingeravtryck och skickar till FBI. Är hon med i något register? Men nej, man får ingen träff där heller. Och det här är ju 70-tal som sagt, så man jobbar ju inte heller än med DNA. Så man tar inget DNA-prov på henne. Men hittills så är ju inte polisen oroliga. Alltså det här är en mördad höggravid kvinna.
Någon måste ju sakna henne. Och som jag sa så har man ju precis, alltså man har hittat kroppen och hon har precis blivit mördad. Så att man har ju väldigt mycket att gå på. För det första så är ju, alltså stora delar av ansiktet är ju kvar. Det enda som saknas är ju näsa och öron. Så man vet ju typ hur hon ser ut. Man kan också säga hennes hårfärg. Men polisen vet inte exakt vilken frisyr hon har haft. Och det här är lite oklart. Men som jag har förstått det så har typ mördaren klippt av hennes hår. Så man kan inte avgöra hur långt det var. Men man ser hennes färg och kvalitet och så ändå på det som är kvar. Det man då kommer fram till under den här obduktionen, det är följande. Den mördade kvinnan var som sagt höggravid men helt frisk dotter och hon var bara dagar från att föda henne. Kvinnan är omkring, ja, eller mellan 15 och 25 år ungefär. Hon är ungefär 163 cm lång och väger runt 68 kilo. Hon har bruna ögon och mörkbrunt, lite lockigt hår. Förmodligen så var det axellångt. Man kan se på hennes tänder att hon under sitt liv har gått till tandläkaren för hon har för det första fyllningar och hon har dragit ut tänder. Det verkar alltså som att hon någon gång i tiden har tagit hand om sin mun och sina tänder. Men när hon dör så lider hon av ett utbrett tandförfall. Man kollar etnicitet på henne och man tror att hon kanske kommer från Medelhavsområdet, alltså från Europa. Polisen drar väldigt snabbt slutsatsen att det här är inte en kvinna som kommer från området. För det är ingen som stämmer in på de här kriterierna som saknas här. Så frågan är hon en immigrant? Är hon kanske någon som har rymt hemifrån? Men som sagt, så, alltså när man kollar på allt det här som jag har rabblat upp nu så är det ju väldigt mycket att gå på. Så man tar fram en fantombild som släpps i media och sprids över hela USA. Det här kommer ju lösa sig fort. Snart så kommer ju hennes familj, vänner, arbetskollegor, pappan till barnet, hennes barnmorska, alltså någon måste höra av sig och säga, ja, jag vet vem hon är. Och under tiden som polisen väntar på det här avgörande tipset så undersöker de här väskorna lite närmare. Det här är alltså tre väskor som hennes styckade delar har legat i och alla de här har blivit sprayfärgade svarta. Och handtagen är borttagna. Man har sen på senare år tagit fram hur de här väskorna borde se ut utan den svarta färgen. Och det är ändå rätt unika väskor. Och man har gått ut med information om hur de ser ut och liksom visat bilder på dem i media. Och två av de här resväskorna är då likadana. De är blå. Och sen högst upp så går det tre stycken horisontella sträcka över. Det är en röd linje, en vit linje och en mörkblå linje. Alltså det ser ut som en sån, du vet, du drar bakom dig, sån väska.
En rullväska alltså.
Ja, precis. Den tredje är, tänk en gammal resväska, en sån du bär.
Ja, typ en portfölj. Fast
ja,
stor.
Exakt. Som man hade förr, liksom. Ja. Och den ser som sagt annorlunda ut. Där är kanterna typ ljusbrunt. Det ser ut som att det är typ läder. Men så fram till så är det tyg och det här är mörkt blått med rutor på och de här strecken är i grönt. Och som sagt så släpper polisen de här bilderna till allmänheten eller till media så att allmänheten ska se dem. Är det någon som känner igen de här väskorna? Men ingen hör av sig. Det finns en kortare dokumentär om Beth Doe och den här heter Who Was Beth Doe? Och den är gjord och uppladdad på YouTube av Claudia Rivero. Och i det här klippet så pratar hon med polisen och med folk från det här samhället där kroppen hittades. Och enligt den här dokumentären då så hittar man följande saker i de här väskorna. Halm och torkat förpackningsskum. Man hittar delar av ett sängöverkast och kroppsdelarna är då invirade i det här. Och det här överkastet är också väldigt unikt. Det är nu är det typ rostfärgat, men det är väldigt gammalt och sunkigt. Man tror att det har varit rosa en gång i tiden. På det så är det broderade gula blommor och det har mörkgröna och rosa detaljer. Men kroppsdelarna är inte bara inlindade i det här överkastet, utan de är också inlindade i tidningspapper. Och det här är då sidor från tidningen The New York Sunday News. Och de här sidorna är daterade den 26 september 1976. Alltså 3 månader innan hon hittas. Och så är det en sak till som polisen hittar på den här kvinnans kropp. På hennes vänstra hand, så när de hittar henne så är det något skrivet med bläck på hennes hand. Och det här är någonting som har skrivits alltså runt hennes död. Och det står då WSR. Och så bredvid det så står det en 4 eller en 5. Och under det, strax till höger, så står det 4 eller 7. Och här är ju problemet att det här är skrivet på hud med bläck. Så att det här försvinner väldigt fort. Alltså redan när obduktionen börjar så har bläcket försvunnit. Så det finns ingen bild på det här idag. Så framförallt, alltså siffrorna är väldigt omdiskuterat. Vilka siffror var det? Men alla verkar vara rörande överens om att det stod WSR i alla fall. Och vad är då det här? Vad betyder det här? Polisen undersöker givetvis det här väldigt, väldigt noga. Man kollar bland annat på bilregistreringsnummer. Men det här leder ingenstans. Man vet inte vad det här betyder. Man kan inte ens säga om det här är skrivet av offret själv eller om det är skrivet av mördaren. Kanske för att leda in polisen på villospår. Och polisen har ju här under utredningen 2 mål. Det första är ju att identifiera den här kvinnan. Och det andra är att hitta hennes mördare. Det är ju 2 mysterier här. Och i den här dokumentären som jag nyss pratade om, Who was Beth Doe, så medverkar en polis som heter Brian Knoll. Och han säger att polisen tror att mördaren är alltså känd för offret. Det här är inte en okänd mördare för offret. För det här är ett mord som visar på väldigt mycket ilska. Polisen tror alltså inte att Beth Doe är slumpmässigt utvald, utan det här är personligt. Enligt Brian så är det mest troliga att den här mördaren är någon som är väldigt nära henne. Och kanske är det till och med fadern till det här barnet. Och alltså, i och med att det är en mördare som har en väldigt nära koppling till henne, vad man tror, så är det ju svårt att hitta honom om man inte vet vem hon är.
Mm.
Och här är ju det stora problemet med det här fallet. För trots att nyheten om hennes mord sprids över hela USA, trots att polisen har så mycket att gå på och i stort sett vet hur hon ser ut, trots att hennes fantombild sprids överallt i media, så är det ingen som hör av sig. Ingen hör av sig som kan hjälpa polisen att identifiera den här kvinnan. Så idag, snart 45 år senare, så vet vi ingenting överhuvudtaget om henne. Vi vet ingenting alls om kvinnan som idag ligger begraven under ett vitt kors med namnet Beth Doe. Alltså, hur kan man bara försvinna utan att någon saknar den? Nej. Alltså, jag förstår inte. Och det här fallet är så himla konstigt också, för att alltså, jag kan förstå om det är till exempel man hittar en fot. Man hittar en fot av från en styckad människa. Då är det ju inte lätt att identifiera den här personen. För hur ser den ut? Det vet man inte. Men här med Beth Doe, man har hela kroppen. Man vet hur hon ser ut. Man har lyckats göra en fantombild. Och man har skickat ut den i media. Och ingen hör av sig. Alltså, hon måste ju ha någon som känner henne. Alltså en kompis, familj, vänner, grannar, hyresvärd, alltså butiksbeträdet där hon brukar köpa sin mat. Hennes tandläkare. Alltså någon måste ju känna igen henne.
Mm.
Och förutom det så är hon också, alltså de här 3 väskorna är dumpade från en motorväg. Mördaren har alltså kommit till den här bron med bil, stannat på bron med sin bil, tagit ut 3 väskor och kastat från bron. Alltså så här, det är ingen som har sett den här bilen. Och igen, jag hade mer fattat om det var så här, ja, ah, är det någon som kommer ihåg att de såg en bil för 20 år sedan? Men det är så här, från det att hon mördas, så inom 24 timmar så hittar de henne. Borde inte någon ha sett bilen? Jag fattar inte.
Nej.
Och jag blir så fruktansvärt frustrerad av det här fallet, vilket ju även polisen blir, såklart. Och polisen har ju lagt flera timmar på det här fallet. De har fått in tusentals tips genom åren. Men det här har inte lett någonstans. Men om vi ska hoppa tillbaka lite i tiden och hoppa tillbaka till den här historien då. Så i alla fall så behåller man Beth Doe och dotterns kropp på ett bårhus i 7 år. Men så begraver man dem 1983 på en kyrkogård då, där flera andra som man inte vet namn på eller identitet på ligger. Men så i oktober 2007 så grävs hon faktiskt upp igen. För 2007 då har man gjort väldigt stora framsteg inom tekniken jämfört med 70-talet. Och man vill då ta en ny titt på hennes kvarlevor. Man tar prover på både henne och på bebisen. Och de här proverna skickas till University of North Texas Center for Human Identification. Och här så tar man fram en DNA-profil på både Beth Doe och på hennes dotter. Och så lägger man in den här i en internationell databas. Och det här är då en databas dit familjer till försvunna personer själva kan skicka in hår, naglar och andra prover för att skapa sin egna DNA-profil för att på så sätt hitta saknade anhöriga som kan finnas i den här databasen. Men än idag så har man fortfarande inte fått någon träff på Beth Doe eller hennes dotter. Men att man gjorde det här, det har ändå på ett sätt hjälpt utredningen framåt. För genom åren så har det givetvis kommit in väldigt många tips. Att det är så här, den här personen är saknad. Är det hon som är Beth Doe? Men när man då till slut tog DNA från Beth Doe så kunde man jämföra det med väldigt många försvunna personer och då avskriva väldigt många. Och nu har man ju då som sagt hennes DNA och man hoppas ju att det kan leda till en lösning någon gång i framtiden. Efter att man har tagit de här proverna så begraver man kropparna igen på samma ställe som man tog upp henne och barnet från. Och det här, alltså det är en grav som är väldigt besökt, alltså väl besökt, och det ligger väldigt ofta blommor på hennes grav från då lokalborna. Och det här berättar bland annat tidningen The Morning Call om. Och de har jättemånga, eller har skrivit jättemånga artiklar om Beth Doe. Och bland annat då en artikel från den 30 november 2014. Och där berättar de just om de här blommorna som läggs på hennes grav. För att alltså, alla är ju så förfärade över det här som har hänt och över att det inte är löst än idag.
Men har man på något sätt, alltså via de här väskorna eller något annat sätt, hittat gärningsmannens DNA?
Nej, det har man inte. Alltså med största sannolikhet så finns inte det kvar idag. För alltså, om man kollar på de här kropparna så de låg ju öppet i ett bårhus i 7 år. Alltså på 70-talet så kunde man inte riktigt förutspå att ja, vi kommer nog behöva DNA.
Nej, det är sant.
Någon gång i framtiden. Så det är liksom förstört eller kontaminerat idag. Men dock så har man ju nu barnets DNA. Och då skulle man ju kunna hitta pappan. Och alltså i och med att polisen tror att det är fadern som kan ha dödat dem. Men än så länge har man inte. Alltså man har ingen aning om vem man ens ska kolla på. Så det har ju inte lett någonstans än. För det är ju lite konstigt det här att, jag menar, ditt ofödda barn och mamman bara försvinner och du inte anmäler det.
Mm.
Men nu är vi framme vid 2014. Då skickar utredare prover på hennes kvarlevor till University of South Florida för vidare undersökningar. Och här så gör man då tester på hennes hår, på hennes ben och på hennes tandemalj. Och för att typ förklara de här testerna väldigt, väldigt förenklat, så det man vill se är vart kommer hon ifrån och vart har hon bott. Och det här gör man genom att kolla på grundämnen i de här proverna. För vissa grundämnen som man får i sig, till exempel när man dricker vatten, de grundämnena sätter sig i vårt hår, ben och tandemalj. Och då liksom genom att kolla på de här grundämnena och göra de här testerna så kan man sen spåra tillbaka vart finns de här grundämnena och på så sätt se vart den här personen har levt
Förstår du?
Mm, så gjorde de på Isdalskvinnan också.
Ja, jätteintressant ju. Ja. Mm. Sen är inte det här en exakt vetenskap, framförallt inte inom det polisiära. Men det här är någonting som används av till exempel arkeologer i flera år. Så det här kollar man nu på 2014 på Beth Doe. Och det de här testerna visar, det är att Beth Doe, hon är född i centrala eller västra Europa. Hon kom till USA som barn eller tonåring. Sen bodde hon 5-10 år i sydöstra USA, möjligen Tennessee. Och sen hittas hon just sen i Pennsylvania, och det är ju nordöstra USA, så några stater bort från Tennessee. Men igen, det här är inte 100% tillförlitligt. Men om hon då har bott i USA i 5-10 år, så måste ju någon känna henne. För som jag sa innan, så var ju polisen lite inne på att säga, är det en immigrant? Och då tänker då kanske det kan vara någon som precis har kommit och sen blir mördad. Men 5-10 år, då måste man ha en hyresvärd, grannar, vänner, vad som helst.
Mm.
2015 så tar man sen fram en ny fantombild, och det är den här som man tror bäst stämmer överens med hur hon såg ut. Och man har då använt sig av en dator för att ta fram den här. Men trots att den här informationen har kommit fram, så har man fortfarande inte fått något nytt tips som har lett någonstans. Det senaste i det här fallet, det är att polisen 2019 fick tips om en flicka som hade rymt, som sen ingen har hört ifrån sen dess. Och hon hette, eller heter, Maggie Cruz. För hon är sjukt lik den här fantombilden, och hon stämmer in i åldersspannet också. Hennes fostersyster är med i dokumentären Who Was Beth Doe, och hon berättar att Maggie ringde henne 1976 och sa att hon var gravid och behövde pengar. Efter det här så är det ingen i den här fosterfamiljen som har hört från henne igen.
Mm-hmm.
Polisen tror först att de äntligen kan ha identifierat Beth Doe, att det här alltså är Maggie. Men sen, som tur är, måste jag ändå säga, så hittar man Maggie och hon lever och mår bra. Så det här är inte Beth Doe. Enligt Ryan Knoll i dokumentären Who Was Beth Doe så har man idag lagt upp hennes DNA på olika släktforskarsidor, och man hoppas på så sätt att någon gång i framtiden kunna få en träff. Men än så länge så får hon ju då fortsätta vara begravd under namnet Beth Doe.
Men alltså, finns det någon slags teori? För att jag har ju mina egna teorier.
Mm. Ja, det finns flera olika teorier. Den första är att det är hennes familj som har dödat henne. Och att det är därför de inte kommer fram och liksom identifierar henne. Men jag vet inte, jag köper inte riktigt den här teorin. För att, för det första, om de här testerna nu stämmer, att hon har bott i Tennessee i 5-10 år, alltså hon bott i en vanlig familj då, så borde hon ju ha grannar, kompisar, klasskompisar, lärare, kollegor, så någon som borde sakna henne och borde anmäla henne saknad. En annan teori är ju då att hon kommer från en familj som har bott på gatan, och att, ja men förstår du, hon har liksom inte varit en del av samhället och därför inte saknas. Men det som jag tycker talar emot det är ju hennes tänder.
Mm.
Hon har varit hos tandläkaren, det kostar pengar att gå till tandläkaren. Hon har flera tänder som är lagade. Förstår du, jag menar, är du hemlös så har du kanske inte pengar nog att gå till tandläkaren.
Mm.
Så jag tycker inte att det stämmer heller. Och jag tycker ju inte heller att det känns som att det skulle vara så här fritzelfall. Alltså pappan håller henne i källaren och är far till barnen. För det hade de ju sett på dottern i så fall när de gjorde DNA-test på henne. Så jag köper inte att det är hennes familj som har gjort det här.
Nej.
Den teorin som jag tycker känns mest liksom, trolig, det är ju att hon har kommit till USA ensam. Och då kan det ju både vara att hon kanske till exempel har rymt hemifrån, så att familjen hemma i Europa inte ens vet att hon är i USA. Så de vet liksom inte ens vart de ska leta efter henne. Men när hon väl kom till USA och bodde här i 5-10 år, om det nu stämmer, så kan hon ju inte då ha levt ett vanligt liv med kollegor och så vidare. För då hade hon varit saknad. Och jag tycker också på ett sätt att det är hemskt och konstigt om hon har varit hemlös här, men att ändå ingen saknar henne. För hon är också höggravid.
Mm.
Jag tänker också, lägga inte folk märke till ändå. Jag tänker någon annan hemlös, någon som vet att hon bor i samma kvarter. Alltså, borde inte någon känna igen henne då?
Jo, tycker det.
Och vart är pappan som sagt? Är det han som har dödat henne och sin ofödda dotter? Bara dagar innan dottern föds. Men varför? Alltså, förstår du vad jag menar? Om det var så här, för det har jag också sett att folk har spekulerat i att ja, men han kanske inte ville bli pappa. där det är så här, fast då har du ändå 9 månader på dig.
Jag vet inte, alltså det känns lite, jag vet inte, ja.
Mm, det folk spekulerar är också om hon har varit så här i, alltså utsatt för våld i nära relation. Och att hon har flytt från en man som har jagat ifatt henne.
Mm.
Och dödat henne. Men som sagt, då känns det fortfarande konstigt om hon skulle ha levt ett vanligt liv i USA. För då borde igen någon sakna henne. De teorierna som jag tycker på ett sätt låter väldigt rimliga, det är ju till exempel, är hon ett kidnappningsoffer? Är det därför ingen har sett henne och därför ingen saknar henne när hon väl blir mördad? Hon kanske har blivit kidnappad i Europa eller tagen för väldigt länge sedan i USA. Och sen har kidnapparen gjort henne gravid och tröttnat på henne och gjort sig av med henne.
Mm.
Eller är hon ett offer för trafficking? Pappan kanske är en torsk eller så är pappan en av människohandlarna.
Ja, det var det jag var inne på också.
Mm. Men eller hur hon kan, alltså jag fattar inte hur hon kan ha levt ett vanligt liv i USA om ingen saknar henne.
Nej. Eller så är det någon som inte vågar berätta eller tänker att nej men gud, min information är inte värd någonting.
Ja, och det är ju jättehemskt.
Mm.
Än idag så vet vi inte och vi har inte svar på de här frågorna. Och jag hoppas ju bara verkligen att Beth Doe en dag kan få upprättelse och få tillbaka sin identitet och sitt namn.
Ja, väldigt, väldigt hemskt och brutalt fall.
Mm.
Och hoppas verkligen att vi får reda på någon gång vad det är som faktiskt har hänt henne.
Ja, verkligen.
Både för hennes skull och för hennes barn.
Mm.
Men intressant med ett nytt ämne som sagt. Och hör gärna av dig, kommentera avsnittsbilden helst på Instagram eller Facebook och skriv vad du tyckte om det här ämnet. Ska vi fortsätta? Eller inte? Det är alltid kul att liksom testa i alla fall.
Håller med.
Jag tyckte det var jätteintressant.
Ja med. Det är ju ett, ja, men som sagt, ett intressant ämne för att det är så mycket mysterie kring det. Och det känns som att man kan diskutera det egentligen hur länge som helst.
Mm. Och har du tips på ett fall så ja. Ja, men skriv det till oss. Maila eller ja, skriv på Instagram.
Verkligen. Och Instagram, där når du oss lättast om du skriver till våra privata. Där heter vi Linn Carolina och Jenny Borg 91. Och vill du istället maila tipset så maila det till spooktimmenpodcast@gmail.com.
Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.